Det är fredagen den 29 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss, allt medan häggen vissnar och syrenerna slokar. Ja, jag vill kanske inte göra er deppiga, men vi kan ju redan nu både ana och förnimma de första tecknen på blomstringens förfall och ände. Knopp i håret var det länge sedan någon hade. Just nu blommar det mest. Men redan om några veckor kommer detta Sverige, detta tunna för tillfället gröna moränfernissa över de tiotals kilometer av magmatiska och metamorfa bergarterna, befinna sig i sin fullbordan, i sitt frodiga överdåd, för att därefter vända åter mot förruttnelse, förtorkan och karghet. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Men så länge minns vi ganska mycket, och en sak som jag minns, eller snarare kommer att tänka på, det är ju hur dessa fantastiska försommarveckor tycks trotsa rumstidens annars obönhörliga gång och termodynamikens lagbundna entropi. För är det inte så att just månadsskiftet maj-juni verkar erbjuda små maskhål i den stora och annars så täta väven? Gör dem till punkter i samma vågfunktion där vi anar att livets alla försommarveckor egentligen hör samman. Rent av är samma. Lukterna, vyarna, förnimmelserna och känslorna är sig lika. De ändrar sig inte, även om allt annat gör det. Man kan ställa sig och dra in doften från syrener och tänka att vad skiljer egentligen mig från den person som gjorde samma sak i fjol eller 2011 eller 1998 eller 1985? Och vad skiljer världen den gången från den värld som vi nu vandrar i? Syrendoften är ju densamma, och inte det är det viktiga. Är inte det den sanna konstant vi borde navigera efter? Och är inte allt annat, åldrandet, utvecklingen, förfallet, världshistoriens marscher och rumslerande, bara ett brus som vi egentligen borde bortse ifrån? Kanske anar vi tillvarons sanna karaktär och materia just dessa sköra veckor av kort förbi-ilande blomning. Långsammare än annars paraderar den sanna existensen bakom våra ryggar, och tydligare än annars kan vi på grottvägen framför oss gissa oss till dess verkliga gestalt. Och kanske vågar vi till och med vända oss en smula om och med vår sanna blick få en skymt av något av det eviga. Men syrenernas blomstring är förstås kort. Raskt nog ska Platon och de andra där framme harkla sig vid grottväggen och tvinga blicken rakt fram igen. Och vi ska fortsätta leva i våra Darth Vader-masker. Förbi vilket det fullkomliga och det sanna letar sig bara i form av maj- och junimånadernas korta, korta ögonblick av klarsyn. Vi vandrar vidare i våra skymmande hjälmar, och med tunga respiratorandetag förflyttar vi oss mellan livets isvidder och dödsstjärnor i väntan på det ögonblicket då vi ska kunna nypa oss i armen, vrida oss i sömnen och plötsligt slå upp på ögonen på riktigt. Lyfta kejsaren i hans skitiga kåpa och slänga iväg honom, för att därefter, helt kort innan allt är över, befrias från maskens röda elektroniska synfält och återfå skåda allt med egna ögon. Kanske var allt bara en dröm. I väntan på det ska vi podda lite, som vanligt. Och som vanligt har jag med mig mina kollegor i studion, två på länk. Och idag heter de Tove Livendal, Mattias Svensson, Peter Wendblad och Jeanette Widén. Varmt välkomna.
Tack.
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 Tove, vilket gäng, va?
Ja, det är en stämning som är svår att beskriva.
Den är tät.
Ja.
Den är intensiv.
Det får man säga.
Ja, kan du jämföra det med någonting? Det är väl lite sista dagarna där nian när man gömde spriten i buskaget inför solavslutningen.
Mm. Ja. Någonting sånt.
Någonting sånt. Vad tror du om dagens podd? Känner du något i vattnet? Luktar du någonting i luften?
Ja, nej, men det är ju genom att vi har vår joker i leken med vår praktikant här som gör sin sista dag faktiskt, så känns det som att allt kan hända.
Du känns oförutsett.
Ja,
tumultartat. Från Sveriges svar på Martha's Vineyard har vi med oss Peter. Hur är läget med dig?
Bra, äntligen en, tycker jag, rimlig beskrivning.
Du, blåser det bra i linnershortsen idag?
Hur visste du att jag har linnehård?
Därför du befinner dig på Sveriges Martha's Vineyard.
Ja, det gör det faktiskt.
Ja, vad kul. Och Jackie mår bra.
Och vem är Jackie?
Onassis. Du, när jag i inledningen nämnde magmatiska och metamorfa bergarter, men utelämnade de sedimentära, kände du sig som gotlänning exkluderad då?
Ja, lite faktiskt.
Mm. Det var lite meningen, kan jag säga.
Ja.
Mattias, hej på dig.
Hej.
Sirius. Tufft.
Ja, det såg ju derbyt ut att vara också.
Det blir ju efter helgen ett litet VM-uppehåll nu i Allsvenskan. Vi sammanfattar våren. Hur?
Det var ju ungefär lika dåligt som väntat, vilket förstås är en besvikelse.
Men, har inte AIK en tendens att spela bort sig på våren och sen hjälper det inte vad man sedan gör på hösten även fast det går bra?
Och det var ju innan man skuldsatte sig med 200 miljoner.
Ja, det är ett elände. Jeanette, redan omnämnd. Jeanette Widén, ja. Välkommen hit.
Tack snälla.
Praktikant, gjorde storstilad debut förra veckan.
Ja, fast jag vann inte. Det måste jag ändå poängtera.
Ja, du vann våra hjärtan.
Ja, det är fint.
Gav det mer smak, tycker du?
Ja, det här är ju superkul.
Det är det verkligen. Många har frågat om Paulina och hennes närvaro i podden. Jag vet inte vem det är. Man påstår att det är någon sorts trygg högerröst som är engagerad i skola, migration och så vidare. Någon sån person har förstås aldrig arbetat här, och vidare förvirrade frågor om detta kan ställas till mediernas samverkan och omställningsnämnd, Care of Wiman, Nytorget, Stockholm. Tove, ska vi sluta tramsa och dra igång?
Jag tycker det.
Det gör vi.
Hur gick er derby?
Vi ska börja inrikespolitiskt. Där valrörelsens första akt ju rullat på i veckan. Lite mer intensivitet för varje dag. Det är mycket att säga om det här, vi ska ägna det lite tid. Tänkte jag börja med dig, Mattias, med en text av dig faktiskt som du skrev med anledning av regeringens tilläggsbudget som man håller på med nu. För där strösslar man ut åtgärder och pengar åt olika håll på grund av omvärldsläget. Bland annat ska vi medborgare höst få halva busskortet betalt eftersom tydligen omvärldsläget så kräver. Fråga inte mig närmare, men så är det i alla fall. Och Mattias, du skriver under rubriken Tide har tappat huvudet. Hur då?
Ja, tappat det skrev jag, men det är väl huvudet. Man har ju redan i höstas så la man ju en budget som liksom är exempellöst i modern svensk historia, alltså sen 90-talskrisen, i att man lånar inte bara till kärnverksamhet som försvarets utbyggnad, utan därutöver så lånar man till ganska tydliga valfläsksåtgärder som sänkt matmoms och liknande.
Och detta är fel?
Ja. Mm. Och dessutom temporära åtgärder av ett slag som skapar liksom slagighet, osäkerhet, byråkrati, för du ska både införa och sen avföra det och sånt där. Men nu verkar man ha fått smak på det där, fast det, och det här sades ju då, ja men de måste göra det för att vinna i opinionen, men de har ju inte vunnit i opinionen. Alltså borgerliga väljare gillar inte det här. Det är väldigt tydligt.
Mm. Så när det här med busskort och sånt kom, då tänkte du att det var lök på laxen, MSG på nudlarna, nu jävlar knöt du näven.
Ja, men alltså, och det är också, om vi tar det här, det är mer av samma misstag. Det är tillfälliga åtgärder, det är väldigt klumpiga åtgärder. Man trampar in för att någon snubbe på något departement fått feeling över regionpolitiker till exempel, som har försökt i alla år att hålla igen när liksom vänsteroppositionen har drivit liksom att ingenting ska kosta någonting för den som faktiskt använder det. Och så kliver man in från statens sida och säger, här har ni pengar och det kostar ett antal miljarder och då ska det vara ett halvår. Dessutom då, jag menar, vad säger du till den Stockholmsväljare som har köpt ett årskort? Liksom? Det är idiotiskt på så många sätt. Och sen ser du ändå då liksom de här, alltså Moderaterna var fram till den här mandatperioden ett parti som, ja, från liksom krishanteringen med Alliansen och andra, var ett fiskalt ansvarsfullt parti. Och allt det på en mandatperiod har man liksom bara kastat bort det och försöker vara liksom bjussige torsten vid matbordet, liksom vid grisfesten. Liksom. Det är gratis och alla får. Liksom.
Fantastiskt metafor. Vi ska höra med Tove. Topplocket har ju gått på Svensson, det hör vi ju här. Kamremmen är av. Håller du med? Har tiden tappat det?
Ja, men jag håller med, Mattias.
Det är så illa. Alltså. Ja. Grisfesten, fri sprit.
Det komiska är ju den här kampanjen som nu rullar från Socialdemokraterna där folk sitter och våndas i terapisoffan och så är du också lite sosse och folk ser helt chockade ut. Och det är uppenbart att de har identifierat eller kanske kunnat förutspå vad regeringen ska ägna sig åt.
Kristersson som sitter i soffan och bara, ja, det finns en sosse inom mig och nu kommer den ut.
Ja, eller så är det ju. Det, så här, svaret är ju, här är de som vill vinna marginalväljare och tror att det bästa sättet att göra det är att vädja till den här väldigt plånboksnära frågan, vad får jag då av er? Men utan att bekymra sig över det de kastar bort som Mattias just förtjänstfullt har redogjort för. Att alltså, man har ju också en pedagogisk uppgift att förstå hur saker och ting hänger ihop. För om man inte får med sig folk på hur en ekonomi fungerar, hur man kan förstöra den och hur man kan få den att växa, så kommer man ju få ta en strid varenda gång man ska göra rätt saker.
Samstämmighet än så länge. Vi ska se om ackordet blir fullständigt. Jeanette, vad säger du? Är du lika kritisk mot det här?
Jag är jättekritisk i det här.
Ja.
Varför ska jag som ofta tar bilen betala för att andra människor...
Men du får väl sänkt bensinskatt, så du klarar väl?
Ja, jo, absolut, visst får jag det. Men jag tycker ändå att principen är helt fel. Och det kanske inte bara är... Tänk då, en... absolut, det är ju klart att det gynnar de som har det tajt i plånboken. Jag köper det argumentet, men jag tycker inte att det håller. Jag tycker att det här är helt fel väg att gå faktiskt. Man hade kunnat lägga det på så mycket bättre saker.
Oj, tre samstämmiga röster. Ska vi ta in den fjärde och se ifall klangen...
ska bli fyrstämmigt.
Ja, vad säger du?
Alltså jag tycker ju vanligtvis att Mattias har fel, liksom orimliga förväntningar på den här regeringen. Alltså så här, vi har en riksdag som består av ish 30% borgerliga partier. Det vill säga det finns liksom inte majoritet för borgerlig politik och därför kan man inte heller förvänta sig en särskilt borgerlig att regeringen ska bedriva särskilt borgerlig politik. Men i det här fallet är vi faktiskt över, alltså så här, det finns en majoritet för att inte bedriva vänsterpolitik. Alltså det här är ju inte, det här är ju varken borgerlig politik eller sverigedemokratisk politik. Det är ju liksom oppositionspolitik i regeringsställning.
För andra sätt, kan man göra Mattias nöjd, då skulle ju regeringen bygga järnväg till Colorado och ha typ växlare som har skrivit 5 symfonier. Så det är inte riktigt lätt att nå det, men mycket internt skämt på Mattias.
Ja, nej men alltså det här är ju generellt alltså för en... Alltså, att så grovt missköta den ekonomiska politiken, det är ingen liten sak för en borgerlig regering. För det är ju också, det här handlar ju också om att man täcker över hur lite man har klarat av att reformera den här politiken på 4 år. Jag hade ändå förväntat mig att man försöker att använda den majoritet man ändå har och skryter om i väldigt många, också i sina frågor och inte bara när det gäller SD-frågor som migration och kriminalitet. Alltså ett samarbete måste ju gå 2 vägar för att ge någonting. Och jag tror inte att Sverigedemokraterna och Oscar Sjöstedt ens är det stora hindret här.
Vi kan bara kort ta det. 2024 gick staten back ungefär 100 miljarder i fjol också. I år är man nästan 200 miljarder, så det ska bli också 2027. 2028 74 miljarder, 2029 34 miljarder enligt dem. Så det är ju ganska mycket pengar som helt enkelt man lägger ut som man inte får in. Är det ett problem, Mattias, med sig?
Alltså det är ju inte, Sverige har ju väldigt låg belåningsgrad jämfört med många andra, så det är ju inte...
Ja, för en del hävdar att den kommer bestå, därmed
ja,
är det okej att spendera.
Det är ju just det här, och det har vi sett i många andra länder, att när man vänjer sig vid att underskott är något naturligt, och att man hittar alltid, jag menar... Nu har man det här alltså närmast permanenta krisfenomenet att vi inte har haft en ordentlig återhämtning. Och det blir ju på 2 sätt fel, därför att dels så är det att permanenta ett kristillstånd som gör att då är det alltid rätt att gå med underskott. Och det andra är ju att just de här underskotten, stimulanserna, är ju enligt allt fler som tittar på det, Rushdie Sharma och andra... en del av vad som håller oss tillbaka. När man aktivt försökt att liksom gå in och korrigera konjunkturer, då har återhämtningen dröjt längre. Det hände i USA efter den stora depressionen. Det är också vad som utmärker finanskrisen, att återhämtningen tog väldigt lång tid på sig. Det var också liksom, på grund av väldigt stora ingrepp. de kan man motivera det för stunden, men behåller man dem så försvåras återhämtningen i ekonomin.
Ja, intressant. Nu för du ett ekonomiskt resonemang, ja. Och det köper förstås. Men kan vi försöka lyfta det här? Vi struntar i dagspolitiken. Alltså, rent politiskt så är det här frågan om åtgärder. Om vi tar busskorten eller så. Så vi ser att det är en del av en serie där vi kan gå tillbaka till finanskrisen och pandemin. Vi kan se alltså vilka grupper det är som får nytta av det här. Och det är ju då friska, arbetsföra, omdömesgilla, ja, sådana som vanliga människor. Mm. Alltså inte barn, gamla eller sjuka som vi är överens om ska hjälpas i vissa skeden. Mm. Och det rör sig heller inte om de klassiska kärnuppgifterna, alltså försvaret, polisen eller skolan, som vi också är hyggligt överens om att där har vi en kollektiv uppgift. Utan det är någonting annat som har bitit sig fast. Jag vet inte, det här, var kommer det ifrån och hur motar vi det? För det måste ju motas på något sätt.
Ja, för det här är ju någonting som har vuxit fram snabbt och det kommer ju lite grann ifrån de här kris- och räddningsåtgärderna som från början gällde finanssektorn på 90-talet och så vidare. Efter finanskrisen så gällde det fler företag som ansågs systemviktiga. Och det här har gradvis under 2000-talet spridit sig även till hushåll. Och med liksom den här...
Ja, och inte de utsatta hushållen, utan alla hushåll.
Ja. Och det beror ju framförallt på att vi har kört en lågräntepolitik i 10 år som ju gör att även medelklassen vant sig vid att vara extremt belånad och är extremt räntekänslig. Det såg vi ju så fort vi fick lite höjningar till vad som faktiskt är högst normala nivåer i stort sett så var det ju liksom oerhört kännbart för hushållen. Mm. Och på så sätt så har politiker fått för sig att de har också en uppgift utöver allt annat som är viktigt. Kärnverksamhet som behöver byggas ut som försvaret. Välfärd som kommer att kosta mer med en äldre befolkning. Utöver det har man lagt att vanliga medelklasshushåll ska aldrig känna någon ekonomiskt obehag av något ekonomiskt obehagligt som händer i världen. Och det är ju liksom, man kan inte gapa så stort.
Nej, men släpp in Peter, för jag vill ju hävda att det här är någonting ganska stor förändring. Jag minns, den borgerlighet jag växte upp med sa ju alltid att det där ska politiker inte göra, det där klarar politiker inte av och det ska man inte göra av värderingsmässiga skäl och det fanns massor med goda skäl. Nu kommer ju politiken överallt och smetas ut. Alltså, jag hävdar att det är ett djupt antiborgerligt fenomen. Vad tycker du?
Ja, men det finns ju en dubbel antiborgerlighet i de här förslagen som vi har sett senaste veckan. Alltså dels då själva att man agerar politiskt som att det är konstant kris. Alltså det som vi har ju liksom sänkt ribban för vad som är en kris som är så allvarlig att vi måste ta till extraordinära åtgärder. Och sen är det då antiborgerligt i vad det är för åtgärder man vidtar. Så att jag tycker också att det här är en stor principiell skillnad. Sen förstår, alltså när det gäller att man har sänkt ribban för vad som är en kris, jag förstår varför någonstans intellektuellt varför man gör det, men jag tycker att det är problematiskt. Sen förstår jag det här med att halvera månadskortet och liksom sänka bensinskatter. Så jag förstår ur ett strategiskt perspektiv eller taktiskt perspektiv varför regeringen gör det här. Alltså, ska Tidöpartierna ha någon chans att sitta kvar vid makten så måste man få över väljare från andra sidan. Mm. Alltså det är liksom, ja men det är mycket prat nu om så här, varför går det inte bättre för Tidöpartierna i opinionen? Och det är ju för att Tidöpartierna byter ju bara väljare, men alltså det finns ju nästan inga rörelser mellan blocken.
Mm. Fast, håll den tanken ett tag, för vi ska ta upp det snart. Jag ska bara få in Tove här, om du vill kommentera på det här, vad vi ser som ett paradigmskifte, inte bara i borgerligheten utan i svensk politik skulle jag säga. Men jag vet inte om du ser det så.
Nej, jag vet inte om jag håller med där, för att jag tycker att vi återkommande har varit i de bekymren att när borgerliga politiker får sköta regeringen och staten så då lockas den där sossen fram. Alltså vi är ett djupt socialdemokratiskt samhälle. Det är väldigt mycket så. Alla de här rättigheterna, som positiva rättigheterna som har baserat välfärdsstaten, det löpte ju amok. Från att det skulle bli en trygghet i livets olika skeden där man kan behöva hjälp, så blev det ju till den här väldigt stora allomfattande som ska liksom skydda, ta hand, vägleda, leda rätt och sådär. Och det är ju, den har vi inte frigjort oss från, och det har vi inte gjort därför att även när borgerliga politiker har fått styra så har man ändå hållit fast vid det. Man kallar det inte för skattesänkning, man kallar det för jobbskatteavdrag. Man vågade inte ta den ideologiska konflikten om vad som händer när medborgarna har större utrymme visavi staten. Så att jag är inte förvånad. Det är ju valrörelse, då blir man ännu mer, hemfaller man ännu mer åt det. Och sen är det ju också så att vi har i den här utbyggnaden av den stora välfärdsstaten som ska ta hand allt, oavsett om man motiverar det att det är tillfällig kris som drabbar liksom stort eller om man argumenterar för att det är kriser som kan drabba under livet, så under livets gång, så har vi ju till exempel en sån sak som det här med generella bidrag som man skulle kunna argumentera för att den här kollektivtrafiken är. Det är liksom, det argumenteras för att ja, men det här är, man måste hjälpa till, och så säger vi då kanske från borgerligt håll att det är bättre att vi inte smetar ut generellt utan verkligen hjälper dem som behöver det.
Mm.
Och mot det står ju den här idén om att då hotar vi jämlikheten om vi pekar ut vissa och säger att ni behöver verkligen stöd. Så att den konflikten har ju också funnits hela vägen med hur man ska jobba med statens stöd.
Brukar man inte för sig säga att lojaliteten till den allmänna välfärden kan urholkas om inte alla får någonting från det? Alltså, eller?
Jo, men för mig så är ju det är ju en socialdemokratisk idé.
Ja, jag ger gärna till någon som behöver. Jag ger inte till sådana som mig, och jag vill inte ha sådana som
men
då, mig.
Men den fighten orkar ju borgerligheten aldrig ta, inte ens när de sitter i regering.
Mattias, du får vilja komma in tidigare.
Ja, alltså, jag håller inte med där, för att om vi tittar på då 90-talskrisen så drabbades ju hushåll oerhört hårt utan att det var minsta tanke på att den här realräntechocken som kom då när inflationen plötsligt försvann men räntorna fortfarande var väldigt höga, människor satt med bostadslån, fick anpassa sig till en oerhört tuff situation på grund av internationella förändringar som de inte rådde för men som det fortfarande var deras ansvar att hantera. Det var inte tal om att liksom gå in på hushållsnivå. Man räddade banker då för att det behövdes och såg till att villkoren var sådana att de inte var alltför onödiga. Liksom, att utdelningar och annat kostade också för dem man gick in. Samma sak under alliansåren med krisen där. Då var det också, alltså Sven Otto Littorins besked som arbetsmarknadsminister var att nu blir det ett skitår. Det är liksom sånt som vuxna människor kommer att behöva hantera i sitt liv och svenska hushåll. Att konjunkturer ändras och liknande. Och nu förespeglar man att man sitter på någon sorts reglage som ska kunna undanhålla det här. Men i den mån man gör det så har ju det ett pris i att anpassning uteblir och att man också förvärrar återhämtning.
Okej, om jag ska vara Gävles advokat och vara då Elisabeth Svantesson här, så skulle hon säga att det finns en konjunkturpolitisk poäng i att få igång hushållen och stärka upp dem i en viss situation. Skulle du köpa ett sånt? Eller skulle du förstå ett sånt argument?
Jag förstår det, men vi har ju prövat det nu med ständiga stimulanser och just att stimulera igång ekonomin. Det har vi gjort i stort sett hela tiden sedan finanskrisen. Ja. Och det är sån där, det är en krisåtgärd. Den fungerar inte som permanent åtgärd. Och det här som åtgärd på att häva en permanent kris. Jag menar, Japan har försökt det där i 30 år nu. Det funkar inte.
Och Japan har haft en fantastisk tillväxt de senaste 30 åren.
Nej, men exakt, exakt.
Jaha, okej.
Jag också föra till protokollet att Littorin sen berättat att han ångrar sitt ordval.
Jo, men
varför det? Var dumt. Det borde han inte ha gjort.
Jag vet, och det är det jag menar. De backar alltid när de får lite tryck.
Mm.
Nej, men man kan ju gå tillbaka till 90-talskrisen som nu är ganska bortglömd. De människor som upplevde den här räntesmällen 92, det kanske dröjde för många människor många år, 97, 98, innan liksom privatekonomin var i fatt igen. Sen gick det bra för väldigt
de flesta. Det finns ett jättebra P3-dokumentär om det här.
Det kan jag inte tänka mig. Men ändå, att de flesta människor gick ju bra för sig, och det gick bra för Sverige sen också.
Men vi har ju också den här när man under alliansregeringen gick ut och sa att att man vill göra om studiemedelssystemet så att vi viktar det så att det blir större lån och mindre bidrag, därför att vi tycker det är viktigt att man ser det här som en gemensam investering och att det också kommer att påverka hur man ser på sin studietid och sådär. Och det var jättebra, för det är en borgerlig väg. Och så fick man kritik och så backar man direkt. Mm.
Peter, jag tänkte fortsätta med det som du började med, för att du använde ett uttryck på redaktionsmötet igår, tror jag det var, som jag utan att fråga om lov kommer citera dig på då. Du skrev någonting om att regeringen och Tide har skapat sig ett mindre tält där färre ryms, men nu har man insett att tältet måste vidgas i två. Kan du berätta lite mer? För det där tyckte jag verkade träffande på något sätt.
Ja, men lite förenklat så kan man ju säga att så här, Liberalerna har genom att ha släppt röda linjer och även en del i sakpolitiken liksom rört sig lite höger ut. Och Sverigedemokraterna, det här kan man ha olika uppfattningar om, men har blivit liksom ett mer normalt parti. Säga, rört sig in mot centrum på något sätt. Så att det, liksom, eller högerblocket har liksom krympt i båda ändarna. Alltså man har liksom satt tältpinnarna lite längre in. Men nu måste man, och det gör ju att det blir trångt. Alltså nu måste man ha in från utifrån för att kunna sitta kvar vid regeringsmakten.
Och där du tänker de som säger det här att man drar in till höger, är det folk då, för jag menar, det finns ju inga andra partier som har kommit upp, är det folk som ligger på soffan nu som behöver engageras med lite?
Nej, men jag tror att det är alltså att Sverigedemokraterna har lämnat kanske en liten högerflank, det tror jag, det är liksom inte ett problem, utan det är ju åt vänster, alltså att det har blivit ett för stort gap för en liksom tveksam väljare eller liksom en mittenväljare, så det har blivit för långt till Tideblocket.
Men jag tror det här stämmer väldigt väl, men det har ju liksom funnits en del fantasier, framförallt så här skräckfantasier från vänster, men en del till höger har väl också tilltalat sig av att Sverigedemokraterna och Moderaternas högerflygel och KDs högerflygel ska bilda någon form av rent inom citattecken högerblock och liksom slippa det här med jobbiga liberaler och mittenpersoner. Men det blocket kommer ju aldrig kunna bli så stort, tänker jag. Eller...
Nej, exakt. Och då behöver man ju lägga politiska förslag som attraherar liksom medianväljaren. Alltså tidigare var liksom medianväljaren kanske inte inne i tältet, men precis utanför i alla fall. Men nu har det blivit ett gap.
Nej. Mattias, var är du i det här tältsammanhangen? Och kan du få upp det med verbet pissa?
Ja, jag tänker förstås på Lyndon Johnson och hans problematik med J. Edgar Hoover. Men i det här fallet så står de ju inne i tältet och pissar in liksom på sina kvarvarande väljare. Och jag tror inte det funkar. Det
låter som en dålig plan.
Ja, exakt. Jag menar, det är ju pratare och andra som ska gå ut. Vi har ju sett de här stela kampanjaffischerna. Jag har inte sett någon som fått särskilt mycket stöd. Det är verkligen bara de som har betalt bland borgerligheten som är glada över det här. Det funkar ju inte. Och sen också, den här veckan har de alltså, jag vet inte om ni ens noterade att de hade något litet utspel från Moderaterna om att de skulle börja spara och ha någon sån här, se över hur många kommunikatörer, inte de själva anställer då, som Viktor Bart Kron påpekade, men hur många myndigheterna anställde. De har haft 4 år på sig, men de har kommit på att det kanske vi ska titta på nästa mandatperiod. Jättebra, men jag menar att man har så taskig känsla att man samma vecka går ut jättestort med vi ska spendera som om det inte fanns någon morgondag, och sen vi kanske ska börja tänka på att spara. Alltså med 1-2 dagars mellanrum. Alltså, hur
anställ fler kommunikatörer, säger jag, för att lösa det. Tove, du vill komma in.
Ja, de verkar ha för många med så många utspel.
Ja, nej, men jag tänker på att när vi sitter här och är så här frustrerade och förundrade, så har väl egentligen Mattias i sin text också erbjudit svaret på varför de ändå gör det. Att de låser in oss i ett tält och låter sitt vatten för oss.
Herregud, Svenska Dagbladets ledare. Ja.
Och det är väl det som Mattias avslutar texten med, att i likhet med 1970.
De andra kommer att göra samma sak.
Exakt, det är ännu värre. Och det finns ju någonting här i hur återigen, då jag klagar här på borgerliga regeringar, på hur man misshandlar sina närmaste. Och det var ju också inställningen från Reinfeldt-regeringen, att ni har ändå ingenstans att gå, så vi kan hålla på så här.
Fast jag röstade på Miljöpartiet.
Hörrni, vi ska lämna era fina minnen från Hultsfredsfestivalen och annat. Ja, Peter, du ville säga någonting?
Nej, men jag vill säga att det här utrymmet som har uppstått utanför tältet, det är så som man kan ju driva med Socialdemokraterna, att de liksom flörtar med högern och liksom vill ha breda, men så här, det är ju det som Socialdemokraterna har sett. Alltså så här, det har uppstått ett ingenmansland där de kan rycka fram. Liksom. Mm.
Jag ska bara kort rapportera från Liberalerna, som är min lilla del av borgerligheten, exempelvis en sån sak som gäller bistånd och kultur. Det har alltid funnits väldigt många människor inom Liberalerna, även Kristdemokraterna, som har tyckt det är toppen. Det är det politiken är till för att jag ska vara med i bistånd. Jag har ju aldrig gillat det. Jag är jätteglad att man lägger om biståndspolitiken och slutar försörja vad jag anser är då förtryck och stagnation.
Korrupta eliter.
Ja. Så tycker jag. Men många tänker ju annorlunda, att det här hjälper verkligen barnen i Afrika och så vidare, som man har hört för 30 år sedan. Och för dem så är den här regeringen, varför ska de rösta på den egentligen? Det är ju helt, det är exempel där man aktivt har flyttat tältpinnarna från, alltså biståndskramare har ju alltid varit välkomna i borgerligheten tidigare. Reinfeldt-regeringen sa ju, men tack och välkomna, ni får fortsätta dela ut pengar till stagnationen ifall ni vill. Nu har man inte gjort det. Jag är jätteglad för sakpolitiken, men jag förstår också att folk lämnar om man tycker annorlunda, tänker jag.
Ja, men det kräver ju en enorm pedagogisk uppgift att förklara att...
Ja, inte fan ska jag förklara det för dem. Det klarar jag inte av, det överstiger min förmåga.
Att intentionen och utfallet inte är samma sak.
Mm. Jag frågar dig, Jeanette, hur befinner du dig i förhållande till... Tält. Men prata inte mer än om det. Behöver du gå in i metaforen allt för mycket?
Nej. Du känner att vi tappar kontrollen nu.
Nej, men jag tycker väl snarare att det känns lite som att det har varit någon person på inom liksom i den borgerliga sfären, så att säga, förmodligen som jobbar för någon minister idag, som har kläckt den här idén om att vi kan ju faktiskt, vi får ju kritik hela tiden för att vi ger indirekt ger pengar till de som har bil. De som har råd att ha bil. Mm. Vad ska vi göra för de som tar buss eller tåg till jobbet?
Det är ju Liberalernas förslag. Mm. Det är det.
Så är det. Du sa det på ett annat sätt. Jag var lite mer diplomatisk.
Mattias, en annan fråga. Jag minns ju vad du skrev i tidningen Smedjan, som var Timbros tidning 2004-2005, när Nya Moderaterna annonserades. Du var extremt kritisk mot då. Mm. Jag minns att det var någon gång Ulf Kristersson hade tyckt någonting och du sa att den sista kämpen har fallit. Eller så att du har ju varit arg på borgerlighetens omsvängningar tidigare.
Ja.
Om du jämför med Nya Moderaterna och den, vad som var en vänstersväng, och den sväng vi ser nu, likheter och skillnader?
Ja, det är intressant, därför att frågan är ju liksom hur mycket ekonomiska reformer det blev, och där är ju utfallet väldigt klent både under de 8 Reinfeldt-åren och under den nuvarande.
Fast jobbskatteavdraget.
Och framförallt att man hade en besparing och matchade den med. Det var inte lätt, men att man valde ut och säga att om du inte jobbar så behöver ersättningarna vara lägre, så att det faktiskt finns en skillnad mellan de som går till jobbet och de som inte går till jobbet. Du kommer att klara dig även om du inte går till jobbet, men även om du tjänar lite så ska du klara dig bättre när du går till jobbet. Och det gjorde ju att man hade... Det var kommunikativt tufft, men det var ett exempel på att när du vågar prioritera så, då kunde inte sossarna, som de kunde 2002, låtsas att hela välfärden stod på spel. Det var ju det här man tappade lite grann 2014, när man sa att reformutrymmet var intecknat, för det utnyttjade Sverigedemokraterna till att ljuga om att hela välfärden var hotad, alltså allt staten gör. På grund av flyktingmottagandet. Och även Socialdemokraterna försökte med det där.
Men min grundfråga, Mattias, då nu, var du argare då? Eller hade du anledning att vara argare då, eller har du anledning att vara argare nu?
Det är ju på olika sätt. Alltså det var olika slags kompromisser som jag var arg på. Alltså då triangulerade man ju mot sossarna enbart. Det var väldigt mycket acceptera public service och annat. Hela den här, att man liksom bara accepterade utgiftsramen och gjorde om en massa, man gjorde ju tomteverkstad på kulturen till exempel, att man styrde om bidragen till någon slags regional modell som vi sett nu bara skapade mer byråkrati. Så man satt och administrerade väldigt mycket i intressegruppers närvaro och sån här. Det var väldigt mycket mer korporativt. Det jag tycker är sunt med den här regeringen är ju att man har mycket mindre känselspröt mot sånt. Man gör faktiskt reformer på biståndsområdet. Man låter public service klara sig med lite mindre pengar. Och man
typ
är rätt,
1%.
Ja, jo, jag vet. Det är väldigt lite. Men man försöker ändå där. Men det är ju snarare... Alltså,
du får fundera vidare på det här helt enkelt.
Men det är ju, du kan ju gå för sakområde och sådana här. Det är olika saker. Men i korthet, då triangulerade man mot S och det störde mig. Nu triangulerar man mot både vänster och SD och det irriterar mig på två olika sätt.
Mattias är emot triangulering. Peter, du ville sätta rubben i veckan, Tidölagets mest misslyckade vecka. Satte vi den rubben?
Ja, det var ju på den här podden vi skulle sätta...
Det var det. Ja, men okej, men kan du prata lite så
att... Att det är sammanfattningen av men jag tycker att det tyvärr så känns det så. Alltså nu har vi pratat om liksom de sakpolitiska förslagen, men det har ju kommit liksom lite nya opinionsmätningar. Det ser ju tufft ut och det har blivit ett skifte i diskussion. Alltså jag har känt att Tidöpartierna har haft liksom ett självförtroende på det sättet att liksom saker och ting pekar åt rätt håll med kriminaliteten och etc. etc. Men att det är liksom en väldigt fin skillnad när, alltså för att vinna val så måste man liksom vara självsäker, alltså utstråla självsäkerhet. Men den här veckan så sprack den där fasaden. Nu framstår det som nervöst och desperat.
Petra Holt, många utbildningar i Moderata ungdomsförbundet, hör ni. Har ni med? Är det så ett vibe-shift i han menar att självförtroende har spruckit? Man trodde fram till den här veckan, nu tror man inte längre.
Jo, men titta på vad... Alltså förra veckan så hade vi liksom Folkpartiet på banan med liksom, de tog en debatt mot vänster om det här med ska vi ha fler eller färre miljardärer? Ska man kunna bli rik? Ska man kunna titta framåt? Ska vi förenkla eller inte i Sverige? Och hur förvaltar man? Orkar man hålla i det ens en vecka? Nej, nästa vecka skulle handla om att man fläskar ut valfläsk.
Man dålig med uthålligheten.
Ja, men fast där vill jag ändå invända. För jag tror att det här är sättvis ett... Alltså jag som... Ja, men om jag ska placera mig på en höger-vänster-skala, jag ligger ganska långt till höger om medianväljaren. Jag tycker att det är väldigt befriande att den här regeringen är liksom mindre ängslig än alliansregeringen. Alltså jag tycker i någon mening att, att den här regeringen har blivit mer radikal med tiderna. Som just att man vågar göra tuffa grejer i biståndet, man vågar göra tuffa grejer på en del andra områden och lite grann skiter i reaktionerna från, man backar inte för att vänstern börjar yla. Men det man har gjort är att man har liksom lite grann sprungit ifrån. Medianväljaren har inte rört sig lika snabbt i den här mer radikala riktningen. Så att jag tolkar det här lite grann som att Tidöpartierna fick feeling, sprang åt höger, tittade bakom sig och sa oj, liksom medialväljaren är avhängd, vi måste liksom backa tillbaka.
Ja, men medialväljaren kanske springer ett annat lopp nu med något annat gäng som de tycker är trevligare. Ja.
Sätter upp ett annat tält.
Det är tält, det är lopp, det är Stockholm Marathon i helgen förresten.
Ja,
du springer, Mattias?
Nej.
Vad roligt att höra. Ska vi ta våra PB på maraton då, på Stockholm Marathon? Mattias, du börjar.
Ja, jag vet att du är bättre.
Bättre för mycket, mycket länge sedan.
Men det är mycket länge sedan för mig också. Men jag är väldigt nöjd med mitt 3.33, för det var precis
det är riktigt bra.
Nära utan att... Hade jag varit närmare 3.30 utan att vara under det hade det bara varit frustrerande.
Ja, ja, det förstår jag. Det är som någon som kommer in på ligaloppet på 2.15 och 10 eller något sånt. Ja. Så det måste man tänka på mycket efteråt.
Vad är ditt PRB då, Andreas?
Det är 3.25, så det är, det är inte mycket bättre, men lite bättre. Eller 3.24 möjligtvis. Ja, minst, ja, det var så länge sedan.
Det är klart. Säg nu inte att jag har en aura av att springa maraton.
Nej, det har du faktiskt inte alls. Det påminner väl att Joe Strummer helt otränad hoppade av någon clash-turné och åkte till Paris och sprang på 3.15, påstås det. Jag vet inte, det finns roliga bilder i alla fall på det. Jaha, vi fortsätter. Då ska vi gå till dig, Jeanette.
Yes.
Hur känns det?
Jag vet inte, det beror på hur snäll du kommer vara. Lite smånervös kanske.
Nej, det skulle du absolut inte vara.
Men du brukar vara snäll. Det är okay.
Ja, absolut. Vi ska prata dagen faktiskt. Mm. Det är veterandagen idag. En ganska ny högtid som kanske inte alla känner till. Vad är det för någonting?
Ja, sen ny så tillvida att det är sedan 2011 har fick den statsceremoniell.
I min ålder är det nästgårds.
Exakt, jag håller med. Jag är ju äldst mentalt i det här rummet i alla fall.
Det brukar ungdomar vara.
Ja, eller hur? Det ligger i ungdomen. Ja, jag älskar att du kallar mig för ungdom. Jag fyller snart 40. Men, ja.
Det här sammanhanget är det. Veterandagen var vi på.
Ja, precis. Det är en dag när man hedrar alla de modiga män och kvinnor som... man kan inte längre säga soldater och sjömän som man kunde förr. För det är faktiskt också väldigt många civila veteraner. Mm. Det är en mix helt enkelt av militära och civila veteraner. Det vill säga personer som har gjort betydande insatser utomlands för Sveriges räkning eller för världssamfunds räkning. Mm.
Nu ska vi berätta för lyssnarna som inte kan se att du bär faktiskt en medalj idag. Vad är det för medalj?
Det gör jag. Jag bär Sveriges veteranförbunds medalj i valören guld. Mm. Och den fick jag för att jag hjälpte till att se till att veterandagen blev allmän flaggdag. Och det är lite betydligt nyare. Men så det är därför man flaggar på bussarna idag helt enkelt. Det är väl så de flesta märker att det är veterandag.
Jag är lite intresserad av det här, för att redan från början när FN, Sverige var förstås inte med när FN grundades, men kom med ganska snabbt. Och Sverige har ju haft ett stort engagemang i väldigt många olika uppdrag och sådär. Men det här med veteraner och tänka på dem och vad som händer med det där de kommer hem och... vad jag förstått har det inte alltid varit en självklarhet i Sverige. Jag vet exempelvis att upplevde en del Kongo-veteraner att de länge inte riktigt såg som att det var hela... jag vet inte, hur ser historien ut här helt enkelt?
Ja, men rent historiskt så om man pratar med... nu pratar jag utifrån hur veteraner själva känner, som att jag umgås ganska mycket i de kretsarna. Mm. Och det jag ofta får höra är att vi var bespottade, men nu börjar det bli bättre. Mm. Det fanns skifta, ingen veteranpolitik, nej, men nu gör det det. Men vi är inte bäst för det. Vi har fortfarande mycket att göra. Lite så är väl tomgångarna som går i liksom det gänget, om man säger.
För just Kongo vet jag, de bildade en egen veteranförening någon gång på 80-talet.
Kongo-veteranerna heter de.
Och det var just mot bakgrund att de tyckte att de hade speciella erfarenheter och en del väldigt negativa förstås. Så de kände att det kom inte riktigt fram och de hade inte ett forum eller så. Så att det. Ja. Men det har förändrats. Hur många svenska veteraner har vi?
Ja, idag i livet ungefär 53 000. Mm,
det är en betydande grupp.
Det är det. Och om man tänker då att det rör sig om 100 000 internationella insatser eller uppdrag kan man säga. Och så brukar man räkna på att i snitt så har en veteran åtminstone 4 närstående. Mm. Då pratar vi om motsvarande Göteborg. Mm. I hur många som påverkas av att någon gång har varit utsänd, helt enkelt.
Vad säger veteranerna idag då? Vad kan bli bättre i veteranpolitiken?
Ja, det finns ju såklart många som tycker att men min mission har inte uppmärksammats tillräckligt. Eller min mission har ännu inte uppmärksammats. Och det är ju för att man ligger lite efter. Man har en liten bakläxa. Även om man varje år jobbar för att liksom förbättra den statistiken så att säga. Men någonting som det pratas rätt mycket om just nu är ju att man måste ju också se till framtiden. För det vi gör idag för veteranpolitiken är sånt som kommer ha betydelse om 10-20 år kanske. Mm. Hur ser det ut? Ja, men vi har en veteranstrategi, men den togs ju fram innan vi var fullvärdiga medlemmar i NATO. Verkligheten ser helt annorlunda ut.
Finns det några länder du tycker vi kan lära av?
Olika länder för olika saker.
Okay.
Jag gillar ju hur man gör i USA till exempel. Inte så tillvida att...
ge veteranerna fentanyl och låta dem...
Nej, det var inte den delen. Jag tänkte precis säga så här. Det var inte just kanske drogpolicy och liknande. Mm. Utan snarare ur perspektivet att man har en röd... alltså det är en röd dag. Veterandagen är en röd dag i USA. Det firas med pompa och ståt. Man har liksom hela nationen är med och firar och tackar de som faktiskt har försvarat friheten. Och det som vi ofta glömmer i Sverige, eftersom att vi har varit ganska beskonade från det, även om det finns ett antal personer som faktiskt aldrig kom hem, så är det ju faktiskt så att det är ju också de man ska hedra idag.
Jag funderar lite på, jag vet inte om du har koll på det, men i Finland hade ju efter andra världskriget väldigt många veteraner, som hundratusentals finländare tjänstgjorde, 10 000 stupade också. Men givet vad Finland hamnade politiskt efteråt, så där, vet du, hur skötte man veteran där? Vi vet det.
Jag måste ju då erkänna att där går jag bet. Jag har inte superbra koll på...
Ja, för det är lite nyfiken på, givet liksom att...
Men det här låter ju super, det här känns ju som något jag kommer gå och kontakta finska...
Nej, men alltså, för de förlorade ju då mot Sovjetunionen, som sen blev, inom citatverken, vän och samarbetspartner och en stor granne man behövde förhålla sig till. Så det kan ju inte varit helt okomplicerat alltid, tänkte jag. Eller jag vet inte, men det är en sån här sak man funderar på. Jaha, Mattias, du är ingen veteran.
Nej.
Än.
Han är maratonveteran, va?
Ja, det är det, verkligen. Tove, hur med dina claim to be veteran?
Det har jag inga, men jag tycker att det här är jätteviktigt. Därför att det är också det där med att... jag vet, vi har ju liksom, apropå din fina medalj, det där, att det kan ju ibland förlöjligas det där med att man ska liksom hålla på och prisa varandra för saker man har gjort och sådär. Jag tycker att det är en jätteviktig del där samhället kan göra mycket. Och just det där med att... De personer som ändå utsätter sig en avsevärd risk på ett sätt som de flesta av oss inte gör när vi går till jobbet, det tycker jag är värt att uppmärksamma. Jag lärde mig när jag gjorde den här serien om flygvapnet, så fick jag ju också lära mig att inom flygvapnet håller man minnesdag varje år för de som har förolyckats. Det finns en minneshall på Tre Vapen på Banergatan i Stockholm, där det finns en stor minneshall med stenvägg där 1000 namn finns. Så att det finns ju också sådana saker som görs. Så jag tror att det är väldigt viktigt för ett samhälle att vi tittar både bakåt och framåt.
We got a wall in DC to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hand, Jeanette.
Men det tog vi inne på är otroligt viktigt, just att hedra på olika sätt. Till exempel som den här väggen då, med inristade namn, eller graverade kanske det heter. Och därför så tycker jag ju att vi har 290 kommuner. Och kollar man på vart veteraner bor, så bor de ju uppenbarligen i någon kommun någonstans, eller har åtminstone bott i en kommun någonstans tidigare. Så där har ju också kommunerna en läxa att göra och se till att det faktiskt finns ett veteranmonument som påminner om alla de som faktiskt har gjort betydande insatser för fred och frihet och demokrati.
Vi skickar det vidare till 290 kommuner att uppför en veteranmonument. Vi ska vidare. Tack för det, Jeanette. Och då gäller det veckans stora mediestorm, minsann. Ja, vet ni vart jag syftar redan nu? Jag ska dra bakgrunden. Vi har ju fått en lagändring. Riksdagen har beslutade nu för någon vecka sedan bara att införa ett nytt brott i brottsbalken som heter psykiskt våld. Fjärde kapitlet, sjunde paragrafen får en B-del som lyder så här: den som upprepat utsätter en annan person för kränkningar i form av beskyllning, nedsättande uttalande, förödmjukande beteende, otillbörlig hot, otillbörlig tvång eller otillbörlig övervakning döms om kränkningen sammantagna varit ägnad att allvarligt skada personens självkänsla för psykiskt våld till fängelse i högst 4 år. Det här låter som en paragraf som skulle kunna användas mot min ledning av den här podden, men det hoppas jag inte någon tror. Det var ett skämt. I förarbetarna talar det om att så kallade omvändelseförsök kan utgöra exempel på psykiskt våld. Dessa är då definierade som, citat, påtryckningar och tvång som syftar till att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Och det är det där sista som har gått igång diskussionen, för det var ju när Agnes Wold, känd läkare, forskare, radioprofil och folkbildare, var med i ett tv-program som Världen idag gör som heter Hotspot. Och då lät det så här, ska ni få lyssna.
Vad har du för kommentar på de här förbudet mot omvändelseterapi?
Jag tycker det är fruktansvärt. Jag kan säga att nu har jag ju inga barnbarn, men hade jag ett barnbarn nu som... Jag har barnbarn, men om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse. Ja.
Ja, ni kan höra hela sammanhanget på YouTube. Tuffa trans, tåget på. En lång intervju. Det här reaktionerna uteblev naturligtvis inte. En stor del av vänstern har förklarat sig ha dött i hjärtslag. Sveriges Radios Kristoffer Garpling var en av de som gick i taket. Skäms ihjäl av att bli avlönad av samma företag som betalade den dåren, skrev han på Instagram. Sen uttalade sig Expressen att det är oetiskt av Sveriges Radio att ge henne tillgång till en mikrofon samt att man skulle, citat, mygga av kärringen. SVT:s David Sundin sa samma sak, mygga av. Det finns ingen fråga där du är aktör inom media. Det finns ingen fråga där du som aktör inom media behöver fråga Agnes Woldbergs åsikt. Vi tackar Agnes för den här tiden. Hoppas att hon får en fin tid som heltidspensionär. Har ni säkert hört också, regeringen har varit ute, jämställdhetsminister Nina Larsson har varit ute och kritiserat Agnes Wold också. Vi har skrivit om det här. Paulina är ju tyvärr inte med och kan prata om det just idag, men Tove, kan du ta det? Vad tänker du om den här stormen?
Jag blir galen på Sverige.
Du blir galen på Sverige?
Ja, och det är ju så här, i sakfrågan så ligger jag väl ganska nära Agnes Wold, det att jag var kritisk mot lagen, och det handlar ju om, vilket vi har pratat ganska mycket här i podden om, att det här är en otroligt utsatt grupp som vi liksom, det handlar om, och där vi verkligen inte har ett färdigt, vi kanske aldrig får det färdigt facit. Det vi vet är att många av de personer som har upplevt könsdysfori lite senare växer ifrån det. Och risken är ju då att man har påbörjat, gjort irreversibla saker. Och det är ju, det måste man ju som handskas väldigt varsamt med. Jag tycker det måste vara den första prioriteten, att titta på de här unga och fundera på hur kan vi hjälpa dem på bästa sätt. Och där är det ju så att med vetskap då om att det finns många av dem som har genomgått behandling och sen mått väldigt dåligt av det, och det visar sig att det var inte könsdysfori, det kanske var en väldigt svår pubertet, då tänker jag att det i sig borde uppmuntra att låt oss ha en som öppen prövande diskussion kring detta, därför att det var så enstämmigt ett tag. Det var, och Paulina har ju skrivit om det, jag har skrivit om det, där det liksom har blivit så att föräldrar som då försöker dämpa och hejda och säger kan vi titta på det här, de har ju då blivit jagade av professionen och sagt att ni är inga bra föräldrar. Så att här är ju en jättekänslig fråga, och att då det som nu sker dessutom då kring Agnes Wold är ju också, som jag sett tusen gånger förut, okay, när grupptänkandet bara tar fart.
Men Tove, är inte det här bara ett exempel på kulturkriget där man pratar om två helt olika saker utan att låtsas om det? Att Agnes Wold, hon låtsas eller tror att det här brottet handlar om att man inte får prata med sina barn om sådana här saker, och inte tänker på att vad som egentligen tar sikte på att kriminaliseras här. Medan vänstern, Dagens ETC, drar på det och låtsas att Agnes Wold menar att hon gärna tar 4 år för att psykiskt terrorisera sina barn som brottet är i sin elakartade art. Och så bryr sig ingen om vad den andra egentligen menar, utan man bara poserar för den ena gruppen. Och det är typiskt kulturkrig som vi... Ja, är det inte så enkelt bara?
Det här finns absolut, och det var det jag började, att det blir viktigare med poserandet istället för att titta på hur de här barnen har det.
Ja.
Men det är ju också så att givet, ja, det, är så här, det jag kan backa upp Agnes Wold i, att eftersom vi har sett hur professionen har agerat, så tror jag inte att det är överdrivet att fundera på att du kan komma i ett läge där barn uppmuntras att verkligen ta det här steget, använda lagen mot föräldrar som man då tycker har varit för påstridiga. Så det här är otroligt olyckligt. Jag tycker också att det är synd att Nina Larsson ger sig in och dömer av den här konflikten och tolkar den.
Det har hon naturligtvis inte gjort, en minister som angriper akademin på det sättet. Det har ju inte hemma i rättsstat, så naturligtvis har Nina Larsson inte gjort detta. Jo, det har hon. Jag får skämta igen, det går svårt. Det är jättekonstigt av Nina Larsson, tycker jag. Vad händer där liksom?
Jo, men där är väl så att hon, jag håller på att säga, det är samma svar som på förra långa diskussionen vi hade. Nu är det val och man måste se om sina grupper och säga rätt saker så att de inte blir arg på en.
Ja, men tänk vad arga den kultur kommer bli på Nina Larsson som ger sig på vetenskapen på det här sättet. Det är ju Trump-aktigt. Ja, okej. Okay, kanske. Jag tycker det här känns liksom som typisk kultur. Jag blir bara väldigt trött på
och
det.
Sen så illustrerar du också, som Paulina har varit inne på, de här otroligt olika måttstockarna. Att vi å ena sidan då ojar oss hela tiden för att demokratin är hotad, men Och då blir ju svaret ofta att liksom, de som är misshagliga, de ska vi ha bort. Mm. Så vi får ha vår fina demokrati i fred. Det är en slags grundläggande missuppfattning om vad demokrati är för någonting.
Men innan vi har ett konkret case på vad den här lagen kan åstadkomma i domstol, så känns, tycker jag, väldigt svårt att uttala mig. För om det är som Agnes Wold säger, att man får 4 år ifall man säger till sitt barn, ah, men är du verkligen säker på det här? Då är det naturligtvis skandalöst. Men om det är så å andra sidan att de här omvändelseförsöken är av terroriserande art, att föräldrarna tvingar iväg dig till en kyrka där det står 18 präster och ber för dig liksom, på ett sätt som liksom gör, pekar ut dig inför församlingen eller vad det kan vara, jag vet inte.
Absolut.
Eller ta med dig till imamen som sätter dig längst fram, så här är flickan som inte bär slöja. Det tycker jag inte man ska behandla sina barn heller. Liksom.
Nej,
så
att, absolut. Och jag kan ju tänka mig att det också finns vi har ett gigantiskt problem med många unga som växer upp i hederskulturer. Och där kan jag tänka mig att så här, acceptansen att få vara homosexuell är mycket begränsad.
Mm.
Så att jag förstår, det som vanligt så finns det ofta goda intentioner bakom de lagar som skrivs.
Det är ju hederskontexten som den här lagen egentligen huvudsakligen kom till, samt till karar som beter sig väldigt, väldigt illa mot sina kvinnor, där det inte riktigt går över gränsen till konkreta hot. Liksom. Men...
Och då står ju hoppet till att om man då skriver en lag och hoppas åstadkomma någonting gott med det, att praxis blir rimlig.
Mm.
Det är ju det som är, att det finns kloka, omdömesgilla jurister sen som kommer att titta på och försöka just väga av det mot med vad som var intentionen.
Du sätter ditt hopp till Anne Ramberg, hör jag. Peter, vad säger du?
Ja, jag säger ungefär det som du sa, Andreas. Jag känner väl också att det här är lite grann en kulturkrigskonflikt som egentligen inte handlar om hur den här lagen är tänkt att fungera. Men sen så det jag blev mer irriterad över Sveriges Radios hyckleri. Alltså dels,
ja, det ska vi inte tala om.
Ja, men och så det här, att man har haft ett samtal med Agnes Wold och att hon är ångerfull. Och, eller så här, Sveriges Radio säger att hon får ha sin... vilka åsikter hon vill, men man kan ändå inte låta bli att trycka till henne och säga att hon är ångerfull och att så här uttrycker man sig inte och så ryggradslöst.
Vi passar på att återigen uppmana Sveriges Radios kommunikations- och propagandaavdelning att ni är på farliga vägar, skaffa professionell hjälp, annars så kommer ni inte existera om 5 år. Gör det nu. Jaha, vad säger Mattias och Jeanette?
Jag kör du först, Mattias.
Ja, alltså jag tycker ändå att, jag menar, att man har en farhåga för att lagar kan användas och tolkas annorlunda. Det ingår ju också i liksom det rimliga samtalet. Jag tycker att Agnes Wold, för det finns väl, om jag har förstått det rätt, internationella förlagor där...
I ett 20-tal liksom, länder finns liknande lagar.
Ja, men att de också har använts på det här sättet mot föräldrar.
Det vet jag inte.
Nej. För om det finns en sån förlaga så finns det ju anledning för misstanken som inte bara är teoretisk spekulation.
Mm.
För annars håller jag ju med dig, men jag tror ändå just i och med att, och det ser vi ju på den här debatten, alltså hur väsensskilt från framtiden och från det lagtexten beskriver. Så om man kriminaliserar psykiskt våld och sen hittar folk Agnes Wold och börjar rasa mot det.
Sen ska man komma ihåg, jag kan också förstå Agnes Wolds farhågor så tillvida att det finns ju inom den så kallade, de som påstår sig vara för transrättigheter, det finns ju ett auktoritärt drag där. FSL Ungdom har ju exempelvis varit ute, jag vet inte om ni minns det, men de var ute, de ville inte se konservativa budskap i offentligheten, sa man då, värdekonservativa budskap, och ville att SL skulle förbjuda, det var några som ville ha så här, bevara äktenskapet, det skulle inte få finnas där. Alltså det finns ju ett auktoritärt drag där som jag tror är väldigt skadligt för deras sak, för det gör ju att man blir lite misstänksam.
Liksom. Ja, exakt, och det har ju funnits just, ja men ta de här orosanmälningarna och annat, alltså det är ju fruktansvärt det här skicket att hålla på och orosanmäla. Det används för att tysta politiska röster man inte gillar och liksom att en profession som läkarprofessionen använt det mot föräldrar visar ju liksom hur långt det här grupptänkandet har tagits och att då bara jag förstår då farhågan att även en sån här lag som jag tycker liksom i sina formuleringar låter rätt solid kan användas.
Så, vi lämnar det. Vi får bevaka helt enkelt. Från 1 juli blir lagen verklighet, så får vi väl se hur det går framöver.
Spännande.
Spännande, som Dagens Nyheter hela sidan skulle ha sagt. Vi får se hur det går. Vi går vidare så
får
länge.
Får vi bedriva omvändelseterapi på de som har lagstiftat, om det visar sig?
Som fan.
4 års fängelse.
Här i podden får man... Ja, hur står sig det mot yttrandefrihetsgrundlagen om man gör det via ett grundlagsskyddat medium?
Exakt.
Nu ser jag att det knackar på dörren och det står svartklädda personer. Vi har kommit till den punkt där jag brukar konstatera att det som vanligt har poddats i veckan. Och som det har poddats. Men det här är ingen vanlig vecka. Den här veckan kan jag tyvärr inte säga någonting. Tydligen har inte poddats. Tove, varför har det inte poddats?
Vi håller på och förbereder val. Och lite olika valsatsningar som vi kommer att berätta mer om sen. Så att vi har behövt frigöra din tid helt enkelt.
Hur kommer det sig att din anställda inte har kraft nog att utföra båda arbetsuppgifterna samtidigt? Hur ska du försöka få han eller hon bättre motiverad och leverera snabbare?
Jag vet inte, det kanske går att lagstifta om saken.
Jag tror det, 4 års fängelse om man inte... Det blev ingen blandning, det blev varken folkligt eller festligt där. Men ni får hålla utkik, ni får vara glad för det lilla. Det är dags att gå vidare, men innan vi gör det, det har ju hänt saker i veckan. Zelenska har varit på besök i Stockholm och träffat regeringen. Besked då om JAS Gripen till Ukraina, dels en donation och dels framtida köp. Mattias, vad säger du om det?
Ja, men det här är ju sånt man blir riktigt glad över, och vi har klagat mycket på den här regeringen, men det kräver trots allt en hel del fotarbete i det här som de ser till fungerar. Att Sverige har blivit en fungerande säkerhetspolitisk spelare i Norden av betydelse för Ukraina, och att ja, på samma sätt som att vi nu, det grips allt fler kriminella.
Gripen.
Ja, jag är lite gripen här. Ja. Nej men liksom så här, sånt här.
Det är viktigt, ja, absolut.
Det här är oerhört viktigt. Det är liksom den kompetens. Hade de liksom haft samma, det vi vill, och det vi vill med hela den förra diskussionen är ju visa samma självförtroende, framåtanda och proaktivitet på andra områden också.
Klokt sagt. Då blir det dags att gå vidare. Och nu har det blivit dags för mitt favoritmoment, minsann. Det som vi kallar svar direkt. Det är ett rent och schysst moment. Tackling skuldra mot skuldra från Bagan Olsson. Inga konstigheter. Inget ruff, inget fuffens, inget båg. Mattias, kom du ihåg vem som spelade Bagan Olsson i tv-versionen av Åshöjden? Ingen fråga som ingår, men...
Ja, alltså, det vet jag ju, men just nu så är jag trött.
Björn Nordqvist, ja, faktiskt, länge ledande i antalet allsvenska, eller landskamper i Sverige, 115 stycken. Jag kommer nu presentera några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor, och de ska omedelbart svara ja eller nej, om för eller emot. Och snabbare än de där syrenerna blommar ut framför våra ögon ska det gå, för då handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo?
Ja.
Mm.
Då säger jag så här. Centerpartiet föreslår nya åtgärder för integration. Bland annat det som kallas jobbsvenska, en variant där den traditionella SFI:n ersätts med en kombination av praktik och SFI där man lär sig yrkesspecifik svenska. Ungefär om jag fattar saker rätt. Jobbsvenska ska leda både till arbete och grundläggande språkkunskaper istället för att människorna fastnar i SFI i många år utan att komma vidare. Skriver Martin Ådahl, Jonas Nadebo och Patrick Amofa från Centern på Dagens Industris debattsida. Jobbsvenska alltså. Är vi för emot? Jag svarar direkt.
För.
Alla var för.
Nej, jag är emot.
Du är emot. Ja, plädera. Varför?
Jag tycker att man istället ska reformera SFI och göra någonting vettigt utav SFI.
Men jobbsvenska är inte vettigt, eller?
Jo, men då får det vara en del av SFI. Det här var ju istället för SFI.
Nej, det är en kombination av praktik och SFI där man lär sig yrkesspecifikt.
Ja, okej. Okay, ja, då är jag för.
Ja, okej. Okay, alla var för. Då, varför är det här så bra?
Nej, men jag tror att alla kreativa förslag och idéer på hur man kan hjälpa folk att hitta vägar vidare är bra och behöver prövas. Och så får man utvärdera och sådär. Men vi har inte, det är inte så att vi har ett överskott av goda förslag på den sidan.
Nej. Vi går vidare. Nu, idag faktiskt, släpps en ny version av den gamla VM-låten När vi gräver guld i USA. Detta förstås med anledning av att det är dags att gräva guld förhoppningsvis i USA igen i VM. Och bakom låten står inga mindre än GES-barnen Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt. Va? Det släpptes alltså idag och nu ska ni få lyssna på detta, tänkte jag. 94 vindar för oss framåt på stormigt vatten. 10 miljoner i klacken ekar i sommarnatten. Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Lite rap där i början, ni hörde Moskva var också borttaget, kanske av politiska skäl. I övrigt, vad tycker vi om detta? Är vi full mot? Jag har svar direkt.
För.
Ja. Peter, du gillar vad du hörde?
Ja, jag hade faktiskt ingen aning om det här. Så att jag kände bara att det var väldigt... Det hade ju, jag förstår att de ursprungliga GES inte ville liksom köra det här ett varv till. Så snyggt PR-grepp, eller snyggt kreativt grepp och låta barnen nästa generation ta över.
Tove slog an en släng hos dig.
Ja, men jätteroligt. Jag stod här och dansade i studion, kan jag erkänna. Men jag tänkte så här först att det skulle komma så här, typ som smurfröst.
jag tänkte lika när du pratade om barnen, då såg jag framför mig så här, dagisgrupp.
Det är ju så att GES är ju ganska gamla nu, så deras barn är ju inte 5 år. Det är ju snarare så här, de kanske har smurfar då som barnbarn, väldigtvis. Det är gamla fallbröder vi pratar om alltså. Jaha, då går vi vidare. Och då har det äntligen blivit dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar, är du smart än ledarskribent? Och det är ju ett helt skamlöst, publikfriande moment. Har ingenting att göra med politik och opinionsjournalistik. Vi talar total sellout, total full frontal nudity. Vad vi ska göra nu är att undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt om. Och ni där hemma kan också vara med. Och går det bättre för er än vad det gör för Mattias, Peter, och Tove och Jeanette, då är ni just smartare än ledarskribent. Och då tycker jag att ni ska mejla mig och berätta om det. Senast tog ju Jesper hem det faktiskt. Han har dessutom i ett gudsförnekande vanvett hävdat att han egentligen borde haft ett poäng till. Någonting om första Mosebok. Han har tjatat mig på Slack i veckan. Och han har väl kanske rätt i det, men vann gjorde han lika fullt. Men nu har vi ny vecka, nya hästar på startlinjen och en mjuk, nyregnad, blöt bana. Spännande! Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man ha chans att läsa färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa och man riskerar minuspoäng. Man har bara ett svar på fråga och vinnaren slipper bli avmyggad av Sveriges Radio en hel vecka framöver. Är ni med?
Ja. Mm.
Det är ju 29 maj, veterandagen. Hemvärnet grundades för 85 år sedan. Grattis Peter! Innan 1940 sköttes många av hemvärnets uppgifter av en annan försvarsorganisation som mobiliserades både vid första och andra världskrigets utbrott. Den bestod av äldre årsklasser som hade gjort värnplikt men inte längre tillhörde den så kallade beväringen. Vad hette den organisation som skötte hemvärnets uppgifter?
Oh.
Alltså det här är ju pinsamt, för det här vet jag egentligen.
Mm, det kanske du gör, men ja. Då ska man säga det också. Ingen som kan det. Jag kan ge tips att det hade en tysk förlaga. Nej, det var då Landsturm som kom till Sverige. Det heter Landstormen.
Så heter det.
Vi pratar veterandagen. Några frågor om veteraner. Den här andra världskrigsveteranen hyllades som en krigshjälte i augusti 1943 efter att torpedbåten han förde befälet av hade sänkts, men han hade räddat både sig och sin besättning efter att en vecka simmat mellan olika öar i Stilla havet. Vad hette denna krigshjälte från augusti 1943?
Oj!
Vill man se en film om?
Ja, den har faktiskt filmats en gång och personen lät höra talas om senare i sitt liv också. Men han var känd redan då, så det blev stora rubriker redan då. Ingen som kan detta? Nej, vi har haft honom uppe faktiskt redan. Det är Jack Kennedy faktiskt. Mm. Peter, du hade det på tungan.
Ja, alltså jag visste att det hade något med någon president att göra.
En annan krigsveteran söker jag nu som deltog i det trojanska kriget och överlevde det. Och han var väldigt gammal. Han har fått gett namn åt personer som är just gamla och har en särskild ställning inom olika sammanhang. Vad hette han som
Tove.
Har gett...
Tove. Då chansar jag på Nestor.
Självfallet var det Nestor det handlar om. Vi har pratat stöd till kollektivtrafikanter. Några frågor om kollektivtrafik. I Skåne heter det Pågatåg, i Västra Götaland Västtåg. Vad heter de regionala tågen i Småland, i Jönköping och Kronobergs län?
Connett.
Vad först?
De heter Krösatåg.
Det gör de verkligen.
Mm.
Fint, va? I Småland använder man ibland en speciell ingrediens när man gör sitt krösamos, det vill säga lingonsylt, som inte förekommer i receptet på annat håll. Det är alltså inte frågan om det traditionella sockret och lingon och eventuellt vatten, utan en annan ingrediens som man använder just i Småland. Vad har man i sitt krösamos där? Tove, bäddat för dig här.
Jag chansar på Tove.
Mm.
Ja, citronsyra.
Nej, det kunde man tro, men det har man inte. Mer traditionellt än så. Nej, man har helt enkelt sirap i.
Mm.
Mer kollektivtrafik. I Stockholms tunnelbana har stationerna bytt namn ett antal gånger, vissa av dem. På 50-talet kunde man åka T-bana till en station som heter Kungsgatan. Vad heter den idag?
Tove.
Peter.
Tove först.
Ja, torget.
Det var rätt. Går upp på 2 poäng. Många klagar över att Hötorget har så många uppgångar och att det är väldigt förvirrande. Men hur många uppgångar har egentligen Hötorgets tunnelbanestation?
Jeanette. Tove.
Jeanette var först. Utgångar då?
Utgångar? Mm. Ja, då säger jag 4.
Det var fel.
Darn it.
Peter.
Peter?
5.
Det var fel.
Mattias.
Mattias?
6.
Det var fel. Tove?
3.
Nej, jag har faktiskt räknat på kartan och det är inte mindre än 9 stycken.
Va? Då förstår jag att man blir förvirrad.
Jag det är ju 4 bara där i mitten, där, ja. Det, liksom, där det ligger åt alla håll. Och sen finns det ett andra håll.
Okay.
Hörrni, vi har pratat Agnes Wold. Wold. I vilken roman från 1962 myntades begreppet ultravåld?
Mattias? Clockwork Orange.
Det får du få poäng för.
Kubrick.
Precis.
Nej, Kubrick är ju filmen.
Ja. Anthony Burgess.
Just det.
I boken A Clockwork Orange har Anthony Burgess uppfunnit delar av ett fiktivt språk, Nadsat, som är engelska uppblandat med lånord från ett annat språk.
Mattias, ryska.
Ja, det var rätt. Nytt upp på 2 poäng. Det var då att Burgess ansåg då att framtidens språk om vad då världens supermakter kommer att ha blandats. Vi har pratat trans. Vilka släppte albumet Trans Europe Express 1977?
Mattias.
Peter.
Mattias.
Kraftverk.
Det är Kraftverk. Går upp i ledning. Vad händer, Peter?
Ja, men jag var före, hörde jag.
Men vi har pratat långt till Gotland, det är därför.
Ja, det försvinner på Östersjösbotten. Ryssen måste vara framme där. Vi har pratat psykiskt våld. Vad kallas den påhittade förmågan att med tankens kraft förflytta eller förändra föremål som exempelvis artisten Uri Geller påstår sig ha?
Mattias.
Mattias?
Kinetisk.
Mm, nej.
Kinesi, ja.
Inte rätt. Ni vet, han som böjer skedar och sånt där.
Liksom. Ja, men hade du inte kunnat fråga vad han hette istället? Okay. Det har varit mycket rättare.
Nej, det här är ganska svårt. Det är ju en påhittad förmåga då förstås, men den kallas då telekinesi eller psykokinesi.
Mattias kunde fått ett halvt.
Ja, tycker nästan.
Nej,
någon måtta på det. Telekinesi tillhör ju parapsykologins område. I Sverige finns faktiskt en professur som innefattar även parapsykologi. Vid vilket universitet finns den?
Peter.
Peter?
Jag måste ju vara Södertörn.
Nej, det kunde man tro, men nej.
Mattias.
Mattias?
Jag tror det är Lund.
Ja, det är helt sant. Har du hört talas om det? Det var väldigt omtalat.
Ja, jag tror det var.
Den hette Thorsens kärd. Det var en dansk margarinodlare som trodde på detta, som donerade en stor del av sin förmögenhet just för att skapa en sån. Och ja, så var det. En fråga med hälsning från vår producent. Idag fyller Francis Rossi 79 år. Vilket band känner vi honom ifrån?
Peter.
Peter.
Status Quo.
Ja, du var rätt. Ja, det var de frågorna jag hade idag. Jag hade inte mer än så. Jesper, nu fick vi med. Ska vi höra lite på Francis Rossi på 79-årsdagen?
Sjuårsdagen till och med, rätt ska vara rätt. Och det är alltså sånt här som Peter Wennblad föraktfullt brukar kalla för värsta sortens gubbrock. Det har han väl kanske visst fog för, men jag skulle vilja skjuta till om det med bästa sortens hårdrock. Trevlig helg på er.
Och det här kan jag väl ta som en hyllningsmelodi till Mattias som vann dagens frågetävling. Känns bra.
Ja, gick det till.
Trots att du inte fick någonting för kineseriet, men du var ju på det.
Ja.
Är det någon som tror på sån där andeskådning och fjärrskådning och sånt där? Här? Mm.
Jag är bara vidskyplig när det gäller fotboll.
Ja. Då var du medlem i Svenska kyrkan. Håller man på med sånt där? Eller är det bandlyst som svartkonst?
Ja, nej, det är sånt ägnar vi oss inte åt.
Peter, du har ju en aura av... Nej.
En aura av svartkonst.
Även om Peter skulle komma ut som spiritist skulle man inte bli ganska överraskad då faktiskt.
Nej, det skulle vara som sektledare i så fall.
Ja, han skulle ha sektledare själv. Han skulle inte tro på det själv. Men det tror jag definitivt. Peter som sektledare nere på Sudret, kom och lär dig dina inre och ta jävligt bra betalt. I glampingtält och liksom lär känna dina inre förmågor.
Men då får inte tältet vara för litet.
Man kan kanske flytta tältpinnarna med tankens kraft. Det är kanske det som regeringen måste göra. Jaha, Tove, det här var vad jag hade...
Det kommer snart ett stöd till det också.
Tove, det här var vad jag hade att erbjuda idag. Är vi nöjda med det?
Vi är mycket nöjda.
Vad roligt. Stort tack Tove Livendal för att du medverkade idag.
Tack snälla Andreas.
Stort tack Peter Wendblad för att du medverkade idag.
Tack.
Stort tack Mattias Svensson för att du medverkade idag.
Ett nöje som alltid.
Och stort tack Jeanette Widén för att du medverkade idag och tack för den här praktiktiden.
Tack själv för att jag fick komma hit och för att jag har fått en helt fantastisk praktik. För det hade den aldrig blivit utan alla er.
Stort tack också förstås till er som har lyssnat på oss idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.